Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Politik tyvärr. Idag så ska vi prata lite om kommande partiledardebatt, heta frågorna där, men även kring den eviga frågan ifall vi ska ha tunnelbana till Tyresö eller inte. Mitt namn är Torsten Bengtsson, jag är kontaktperson för ungsvenskarna här i Tyresö och jobbar även som politisk sekreterare för SD Tyresö.
Ja, jag heter Alexander Jansson. Jag representerar KDU och jobbar också som politisk sekreterare här i Tyresö.
Och jag heter Andreas Mattisson och är socialdemokrat. Vi saknar en medlem idag, Nea från Moderata ungdomsförbundet. Hon kunde tyvärr inte vara med oss, men vi tänker att vi kör på ändå så får vi tillbaka henne till nästa avsnitt. Men ikväll är det som sagt SVT:s partiledardebatt. Och det är ju fyra ämnen som ska diskuteras. Vilka är de, Torsten?
Ja, det är energi, sjukvård, ekonomi och migration.
Just det. Och det är ju fyra områden som kanske vi här inne också tycker lite olika i. Vi har ju hållit med varandra i en del som vi har diskuterat i tidigare program. Men idag kanske är det programmet där vi ändå hittar våra meningsskiljaktigheter. Ska vi bara hoppa in på varje sånt här ämne direkt, eller vad känner ni?
Ja, men vi kör, tycker jag.
Ja, men om vi går in på energiområdet till exempel. Vill du Torsten börja med att bara förklara kort vad du tycker på det här området?
Ja, nej men absolut. Från min sida och ungsvenskarnas sida så är vi starkt i grund och botten för att återupprätta och upprusta vår kärnkraft i Sverige. För kärnkraften är grunden för ett hållbart, ett kontinuerligt och ett... vad ska man säga, kostnadseffektivt och säkert energinät och energiproduktion i Sverige. Så den gör vi nu på regeringssidan, tidersidan, men även vill fortsätta att då satsa på kärnkraften och ge företagen möjligheten att faktiskt återupprätta och etablera ny kärnkraft i Sverige, för det är det som kommer behövas långsiktigt för den gröna omställningen. Sen senast kan ta lite till exempel en punkt är ju avregleringen av vattenkraft, särskilt i småskaliga bruk då, för att öka energiproduktionen. Det är ett exempel tillsammans med kärnkraftverken nu på senare tid. Men vi ser även att Sverige har en energimix av olika former av förnybara som icke-förnybara energikällor, men där de ska vara gröna. Och till exempel behövs det såklart vindkraft runt om i vårt land, även om kommuner ska ha rätt att säga nej till vindkraftverk som förstör natur och som kör över kommunen och kommuninvånarnas vilja. Och vi vill såklart se att vi har en fortsatt välfungerande och effektiv vattenkraft också, kombinerat helt enkelt. Vi motarbetar egentligen inget energislag som är grönt, men vi ser behov i att rusta upp kärnkraften med tanke på den energibrist vi har haft, särskilt under vinterhalvåret då det inte har blåst.
Ja, jag kan väl i princip till stor del instämma med Torsten här. Vi ser att vi behöver ett brett sortiment av olika energislag. Det kommer vara allt från vindkraft, solkraft, vattenkraft, men vi måste också ha den här väldigt starka baskraften i elnätet som finns i kärnkraften. Utöver det så måste vi också investera mer i att bygga upp bättre energi, upprusta stamnätet så att vi kan få energin till dit den krävs, så att vi inte har en massa energi som produceras upp i norr men som ändå inte kan användas nere i söder. Sen så har vi sett på senare tid, kan jag också lägga till, att vi har sett någonting som händer i Mellanöstern som jag tror vi alla vet. Det har blivit riskerar att oljan, det blir hett grej. Det kommer bli problem. Vi ser en potentiell bränslebrist på flygbränsle i Europa. Och det här är någonting som vi ser jätteproblematiskt på. Det här visar också att vi inte heller kan binda upp oss helt på de här klassiska fossila bränslena. Så jag tror vi måste också investera en hel del i eldrivna fordonsflottan helt enkelt. Med laddstolpar runt om i Sverige och...
Nej, jag håller väl med er i en del och sen tycker vi kanske lite olika i annat. Men precis som jag vill börja ta upp det där du avslutade, Alexander, det är det här med fossilberoendet som Sverige och stora delar av västvärlden har satt sig i, och hur de här krigen i till exempel Mellanöstern också visar vilken vilken sårbarhet som finns i systemet. Och att vi i mångt och mycket måste gå över till en grön elproduktion och gå över till el som det drivande faktor i samhället. Och det ser vi ut att vara på väg till oavsett vilken politisk riktning man tar. Men jag tror också att politiken måste bli tydligare, för att också elektrifieringen som du tar upp, den har ju avstannat i Sverige jämfört med våra nordiska grannländer. Färre elbilar säljs i Sverige jämfört med Norge, Danmark och Finland. Och det kommer ju också av liksom politiska incitament, att man tar bort de gröna incitament som har funnits för att köpa elbilar. Och det måste ju också anses vara ett misslyckande, tycker jag, från den här regeringen. Men sen håller jag också med om att vi behöver mer grön el. Och sen ska man ju dock komma ihåg att Sverige är ett land som redan idag producerar väldigt mycket el. Det är väldigt få timmar på dygnet eller få dagar om året som vi är beroende av import från andra länder. Vi är ett av de länder som exporterar mest el i vår del av Europa. Sen har vi ju ett elnät som sitter ihop med resten av Europa, och det är också en sårbarhet när det kommer till ekonomin för hushållen. Bara för några månader sedan så öppnades det en ny elledning över till Norge, och då sköt ju priserna i norra Sverige upp i höjden. Det var ju inte för att det fanns brist på el, utan det är ju för att det finns en elmarknad som är i princip oreglerad och där marknadsvillkor gäller, och då går ju elen dit den folk är villiga att betala för den. Så där tror jag att man måste se över också. Men sen är den här överföringskapaciteten, vi producerar mycket el i norr, använder mycket el i söder. Jag håller med också om att vi måste bygga ut det.
Ja, absolut. Nej, men det låter väl ungefär från alla som jag har förväntat mig. Så absolut. Jag tänker det är lite intressant då, det här med just diskussionen kring elbilarna och elektrifieringen av Sverige. För jag förstår ju absolut hur du, Andreas, hur du menar i ambitionerna kring vår omställning. Men jag tror också det finns ett egenvärde i faktiskt att på ett demokratiskt sätt och ett socialt hållbart sätt se till så att Sveriges hela befolkning också faktiskt ekonomiskt sett kan följa med i den gröna omställningen. Och det har vi sett till exempel ute på svenska landsbygden egentligen, med bensin- och dieselpriser som slagit väldigt hårt mot människor, där kanske till exempel en elbil och även en subventionering av elbil inte hade hjälpt, för tekniken har inte kommit så långt att man kan leva ett liv med stora avstånd till saker och ting enbart på en elbil. Och de som väl går kanske på en laddning upp mot 50-60 mil på en laddning, de bilarna är ofta väldigt dyra och väldigt svåra för vanligt folk att ha råd med. Och sen tror jag också det, vi måste se ur ett globalt perspektiv också hur marknaden ser ut och vad vi gör globalt. Vi har till exempel ett Kina som idag är i princip världens största exportör och producent av elbilar. Där man dagligen, skulle säga sista kanske 20-30 åren, öppnat i alla fall veckovis nya kolkraftverk som det är deras energibas. Så vi måste komma ihåg det också, att även om i grund och botten, för där tror jag vi alla är överens om att någon gång så kommer Sverige att rulla på eldrivna bilar. Men det krävs ju också att grunden och i produktionen till de bilarna faktiskt också är grön. Det är den i mångt och mycket idag. Till exempel när många bilar produceras till exempel i Kina. Så bara där har man ju till exempel också i utsläppen från framställningen av elmotorerna. Släpper ju ut väldigt mycket. Och där ser man till exempel att det tar lite tid faktiskt, för om man tar en fossildriven bil från produktion, nyproduktion, och jämför den med en elbil, så tar det faktiskt lite tid innan de här utsläppen kan kompenseras. Så det blir ju lite av en balansvåg, men där tror jag mycket att vi måste se till så att också marknaden har möjligheten att göra den här omställningen i grunden.
Jag förstår ju helt det här. Hela Sverige måste kunna följa med på när vi ställer om. Men jag tänker, och det har vi ju gjort väldigt mycket nu i regeringen. Vi har sänkt reduktionsplikten för att det ska bli billigare att köra bil för folk som verkligen behöver det. Men vi måste också tänka framsiktigt, att om vi inte börjar bygga ut våra laddstationer redan nu, så kommer vi inte ha laddstationer när vi väl behöver dem senare. Och då kommer vi hamna i samma diskussion i att vi har ju inte infrastrukturen för att kunna behandla det, så vi kommer fortsätta använda det här. Och sen så kan vi säga att det är de billigaste kinesiska bilarna, elbilarna, är ju tyvärr kinesiska. Mm. Och där kanske man borde göra någonting, där kanske man borde försöka få företag att inte handla med Kina på andra sätt. Alltså vi har ju, Kina är ett land, en diktatur som förtrycker stora delar av sin befolkning, om vi kollar i uigurerna exempelvis i Xinjiang. Och där kan vi, borde vi exempelvis införa tullar mot grejer. Och sen så kan vi säga att vi har väldigt många europeiska företag, Mercedes, BMW, Volvo och alla de som producerar elbilar redan. Och med tiden så kommer ju också det bli billigare när det kommer in fler företag på marknaden.
Absolut, håller med.
Men jag tänker att just för att det ser ut som det gör i världen, så behöver man ju fler länder som faktiskt tar på sig den här ledartröjan och säger att vi går före. Och där har ju Sverige tidigare varit ett sånt land som har ansetts vara ett ledande land i klimatomställningen, i den gröna industrin, och som har vågat att satsa. Och därför tycker jag ändå att jag håller med om att det på kort sikt behövs stöd till exempel sänkta drivmedelspriser. Det slår hårt mot vanligt arbetande svenskar. Det är klart att de ska kompenseras för det. Men det bästa staten kan göra för att hjälpa till, det är ju också att säkerställa att det går att ställa om. Att den vanliga svensk som faktiskt kan köpa en elbil, klippa sitt fossila beroende till Mellanöstern. För att även om den här regeringen fick det att låta som att det var sossarna som kunde kontrollera bränslepriset 2022, så kan fortfarande inte en svensk regering kontrollera priset på råvarorna som liksom råolja och sådär. Så vi kommer alltid vara beroende av att andra länder inte hamnar i konflikter för att kunna hålla låga bränslepriser, även om man kan sänka reduktionsplikten liksom och få ner priserna lite. Men jag tänker att det bästa en svensk regering kan göra, det är ju faktiskt, som du säger Alexander också, att bygga ut infrastrukturen, se till att lokala incitament finns på plats, att vanliga människor kan få det billigare att köpa en elbil. Om det nu är så dyrt, varför tar man då bort subventionerna till att köpa elbilar som fanns på plats förut? Vi har ju stannat av i den elektrifieringsutveckling som faktiskt var på väg, och där Sverige var ledande för 4 år sedan. Och sen tänker jag också det här med Volvo. Volvo är väl ett jättebra svenskt varumärke som tillverkar elbilar, nu senast i Torslanda med den nya modellen bara för någon månad sedan. Och det är också de, för deras skull, som vi måste ge incitament till svenska folket att ställa om till elbilar. Det är i grund och botten det den svenska fordonsindustrin kommer att bygga kommande år. Så för att stärka industrin, hjälpa tillväxten, skapa fler jobb, så behöver ju hela samhället vara med. Och då tänker jag ändå att en regering behöver göra mer än vad den här regeringen har gjort på det här området.
Ja, jag håller inte riktigt med det där. Klart att absolut vi ska satsa på svensk industri. Det är såklart rätt uppenbart att vi ska se gemensamt på det. Sen jag kan börja med att ta tag i lite olika påståenden här. Det här med drivmedelspriserna var ju mångt och mycket förra regeringen som höjde genom införd reduktionsplikt och höjd drivmedelsskatt. Sen världsmarknadspriser har ju såklart en del i det, men det hade kostat betydligt mer idag med en rödgrön regering där. Men absolut, om vi tänker att Sverige ska vara ett föregångsland, absolut, vi har varit i teknikutvecklingen, vi ska fortsätta att vara det. Problemet också lite när vi ska blanda in och sätta press på vanligt folk i den här omställningen. Det är snarare så att marknaden ska få incitament direkt mellan företagare och försäljning. Men problemet har ju varit att när Sverige har försökt vara lite av brorduktig i den här omställningen som har gått i mångt och mycket väldigt fort, så har vanliga svenskar helt enkelt tagit ekonomisk och socialt stryk av det. Och jag tror nog det också, att till exempel bara för att vi är ett föregångsland, så är det inte så att till exempel diktaturen Kina kommer att applådera åt våra handlingar, utan ta efter dem direkt. Utan de har ju redan en produktionsbas av fossila källor. Men sen är det ju klart liksom att det måste ske mer organiskt, att vi stöttar en europeisk produktion av elbilar, men där fortfarande vanligt folk har möjlighet att ta sig från punkt A till punkt B, även om det skulle släppa ut lite grann. För vi har ett sånt avlångt land där faktiskt människor kanske inte kommer ekonomiskt eller socialt sett kunna vara med på en alldeles för snabb omställning i vårt bilberoende helt enkelt. Och så ska jag bara, jag vet att jag pratar mycket, ber om ursäkt om det, men lägga till att vi också nu gör historiska satsningar, mångmiljardbelopp i infrastrukturen, där jag vill trycka på Ostkustbanan som nu ska få dubbelspår. Jag tror det är också satsningar i ett järnvägsnät som under flera mandatperioder, oavsett om sossar eller moderater styrt, varit efterfinansierat och det inte har varit politiskt gynnsamt att ta eller investera i den frågan. Men det är bra att det görs nu. Vi behöver också en stärkt tågtrafik, för jag tror nog vi alla är rätt trötta på ibland när tågen inte går eller när ett godståg saktar in och men kanske förstör en tidsplanering för en dag.
Nej, men jag håller med. Alltså så här, samtidigt som Kina är det land som släpper ut mest och bygger nya kolkraftverk, så är det också de som investerar mest i den gröna omställningen, bygger flest elbilar. Jag tycker inte vi ska liksom fastna där för mycket, men det jag tycker man ska komma tillbaka till, det är ju liksom vad regeringen och staten ska ha för roll i det här. Och det, enligt min mening, ska ju inte bara vara att dämpa effekterna av den fossila kris som vi är i, utan kanske möjliggöra för människor att lämna det fossilberoendet. Satsningar på järnväg, superviktigt. Jag kan ändå beklaga att det första den här regeringen gjorde var att stryka planerna på nya stambanor i Sverige. Jag tror det hade varit en väldigt viktig del av i alla fall persontågstrafiken, och att låta just godset gå på de befintliga stambanorna och låta nya stambanor ta över persontågstrafiken. Men jag tror också det behövs satsningar på kollektivtrafik. I Stockholm går ju många partier till val på att sänka SL-taxan, i alla fall för vissa målgrupper, studenter, pensionärer. Jag kan också ha noterat den här veckan att Moderaterna är det enda partiet, i alla fall i Region Stockholm, som uttalat har lovat att de kommer höja priset på SL-kort. Det tror inte jag är rätt väg att gå. Utan vi måste göra det billigare för folk att välja ett annat alternativ. Inte alltid bara hjälpa de som är fast i det fossila beroendet. Och jag tänker också att Norge, som är ett ganska likt land Sverige, om de har lyckats göra det, få nästan hela landet att ställa om, det ställs ju i princip inget annat än elbilar i Norge just nu, idag, då kan Sverige också göra det. Det går liksom att få med hela svenska folket på det här utan att det blir en ekonomisk eller social börda för vanliga svensson.
Där vet jag gillar dina ambitioner, men jag vet inte om jag håller med, för Norge har ju i grund och botten en betydligt starkare ekonomi med en statlig oljefond som kan sköta många av finansieringarna de man har i Norge. Vi ska inte, jag gillar att prata landsbygdspolitik, vi ska inte slida in på det för mycket heller, men där har man också ett annat tänk, att vilket vi Sverigedemokraterna faktiskt stödjer på längre sikt, men att mycket av den lokala energiproduktionen, till exempel som vi ser i Sverige, i Norrland, producerar väldigt mycket el utan att få tillbaks tillräckligt mycket för, men att lokala kommuner faktiskt kan finansiera egen samhällsservice, och då behöver man inte färdas lika långa sträckor. Det har varit en tradition i Norge också att man har en annan geografi med betydligt mer berg och betydligt mer isolation av orter, så det har blivit mer att där har man istället tänkt att vi ser till att rusta upp i princip varje egen kommun till den grad att det går att leva dugliga liv och ha viktig samhällsservice i närheten. Så där tror jag också att det är lite bättre anpassat för elbilarna. Men jag tror nog en grej vi skulle kunna göra också, som då Norge ser ut idag, varför man lyckats med omställningen där, är ju att rusta upp vår landsbygd och se till att en del av produktionen ute i våra byar, ute i våra regioner också går tillbaks till den lokala kommunens kärnverksamhet, så att då människor kan leva inom en mindre radar utan att behöva ta sig så långt som man tyvärr behöver idag. För det är då man fastnar i fossilberoendet, som är väl det ändå mest prisvärda som gör att ekonomin fortfarande går runt för individen.
Jag kan ju också instämma lite i det du sa, Andreas, med det här med att vi måste ju också göra det lätt. Alltså, det är viktigt att vi måste få till att det fungerar att leva på landsbygden, men istället där vi har tillgång till bra kollektivtrafik så borde det också bli lättare att välja det. Det är någonting som Kristdemokraterna i Stockholm försöker driva på, det är att vi ska ha ett system så att det ska göra det mindre komplicerat när man ska köpa bussbiljetter. För jag vet att jag har länge tänkt att hur många gånger kommer jag åka buss den här veckan? Kommer det vara mer värt för mig att köpa en månadskort kommer det vara värt för mig att köpa, ett dagskort kommer det vara värt för mig att köpa en enskild biljett. Det är därför vi vill driva på så att det ska bli ett liksom maxtak på vad en biljett kan kosta. Om du blippar ditt betalkort, säger vi, får köpa engångsbiljetter och så kommer du upp till, vad är det just nu för studenter, 650 kronor för studenter, så ska du sätta sig där, då kommer det automatiskt övergå till en sån biljett. Och sen så ska vi också säga att det är många ställen runt om i Stockholm som skulle kunna väldigt mycket gynnas av inpassparkeringar. Så att folk kan ta bilen en kortare sträcka för att sen hoppa på en buss eller tåg.
Absolut. Jag håller med mångt och mycket där. Sen vi från SD i Region Stockholm har också lagt fram till exempel ett vallöfte nu om att vi ska integrera till exempel elsparkcyklar då, på SL-kortet. Så det tror jag också är en idé att hitta fler färdvägar för människor att ta sig fram. Och sen är det ju klart att man ska ha en reglering av det som de inte ligger och skräpar på gatan. Men jag tycker det har blivit bättre. Och ja, men absolut. Alltså Stockholm, även om såklart det ska finnas bra tillgänglighet för biltrafik, så kommer det nu och i framtiden vara en stad där kollektivtrafiken är central. Och då är det såklart också viktigt att fortsätta satsa på den.
Ja, verkligen. Men jag håller med båda er två. Det är två bra förslag som har kommit, och det kombinerat med sänkta priser tror jag generellt kanske för vissa målgrupper som pensionärer och i alla fall studenter också en väldigt viktig del. Och det kom ju nu en sån sänkning redan i höst för studenter som får en egen studentbiljett att resa på. Det tror jag också är en väldigt viktig del. Men sen också såklart utbudet. Allt är inte bara pris. Och här lokalt i Tyresö så har vi också fått en sån fråga på tapeten med buss 817 ute vid Racksta. Där Rackstaborna själva efterfrågar bättre bussförbindelser. Men där SR snarare föreslår försämrad busstrafik. Och där har vi socialdemokrater i alla fall tagit ställning för att kämpa lite extra för den bussen. Och se till så att kanske utreda om det går att förlänga 875 ut till Racksta eller hur man nu kan göra. Men i alla fall att alla delar av kommunen ska kunna gå att resa till och från. Jag tänker om vi ska försöka komma in på en annan fråga, så skulle vi också diskutera, det har ju varit i mitt i, det här om tunnelbana, alltid varit en het potatis i Tyresö. Det var ju en insändare från er i Kristdemokraterna, berätta.
Nej, det var en insändare om att vi ser att under en längre period det har funnits förslag, nu senast i regionplan, i planen så finns det att man antingen, det finns två förslag som jag tog fram. Det var, ena var att man skulle bygga ut, det var gröna linjen ut hit, eller så och det andra förslaget var att man skulle fortsätta, var, jag minns inte, var det
Roslagsbanan,
ja, var det Roslagsbanan som skulle byggas ut hela vägen, ja. Det här ser vi som egentligen inte, det kommer vara väldigt dyrt. Det kommer, jag minns inte exakta siffror, jag vill inte säga massa siffror som jag inte vet vad det, som jag inte kan i huvudet, men det kommer bli väldigt dyrt. Vi vet att om vi har kollat opinionsmätningar från tidigare år så har det varit en ganska stor ett ganska stort opposition från alltså befolkningen här ute. Det var, jag tror att det var en, ja, nu är det siffror igen, men så här, det var väldigt många som var väldigt osäkra. Några som var positiva och en hel del som var negativa inställda också. Och de här siffrorna kom från undersökningen som Mitt i Tyresö gjorde för några år sedan. Och sen så ser vi, ja, det finns egentligen ingen riktig anledning att göra det här i och med kostnaden om när vi istället bygger ut bussar istället. Ja, busstrafik. Kanske gör 815C så att den kör varje dag, inte bara på vardagar efter 15, utan kanske kör oftare på helger och sånt och vidare också.
Ja, nej, men jag håller med helt och hållet där att riskerna med en spårbunden trafik hit ut i Tyresö kan ju rendera i extremt höga skattekostnader för regioninvånare och för Region Stockholm inklusive Tyresöbor. Men sen också just risken med indragna busslinjer. Där ser jag hellre som från KD och KDUs håll att det finns bättre bussalternativ, till exempel som en buss som vi snackade om här, men ut på Racksta där vi just nu är internt i partiet och ska kolla på vad vi kan göra och även kommer lobbar in förslag till SD i Stockholmsregionen. Men sen gjorde vi lite beräkningar på det, och det frågan är ju, eftersom regionen såklart har begränsade resurser ifall andra busslinjer skulle riskera att stryka mer till förmån från spårbunden trafik, och ponera då, vilket förmodligen kommer bli så fallet, att spårbunden trafik dras direkt till Tyresö centrum som slutstation, att då för att spara in pengar riskerar andra busslinjer dras ut. Om man kollar från de här ändå rätt så trafikerade hållplatserna runt om i Tyresö, oavsett om det är på Östra Tyresö, om det är Trollbäcken runt om i vår kommun, att om man faktiskt knappt sparar någon tid, utan du kommer behöva ta in till ett nav som då är Tyresö centrum, att det kan riskera att faktiskt knappt spara någon tid alls, men kommer igen väldigt dyr summa. Så bättre att satsa på den busstrafik vi har idag.
Jag håller i grund och botten också med er båda två i det. De utredningsförslag som har kommit, bland annat tunnelbanan till Tyresö centrum, hade ju för många av de här som bor i Östra eller Trollbäcken inneburit mycket längre restider till och med. Och då är det ju helt orimligt att driva igenom ett sånt också som är kostsamt bygge, och ett bygge som hade krävt att Tyresö kommun säkert byggde väldigt många tusentals nya bostäder också, som man ser i alla de andra tunnelbaneutbyggnaderna. Och jag tror inte vi riktigt är där idag. Däremot så ser jag också ett behov av att utveckla busstrafiken, som KDU också säger här. Direktbussarna in till centrala Stockholm bör gå varje dag i veckan och under dygnets alla timmar egentligen. Det är ju ganska orimligt. Det är som att en tunnelbanelinje skulle sluta gå på mitt på dagen bara för att det inte är rusningstrafik, och så skulle man åka buss istället. Det är ju inget som hade gått hem hos Skarpnäcksborna till exempel. Sen så är det ju liksom så att det är ett kapacitetsproblem idag redan vid Gullmarsplan, Vattugatan, vet vi hur det är. Bussarna går ju aldrig enligt tidtabell, oftast för att det är ganska stora förseningar. Hur många fler bussar kan man sätta in? Någon gång kommer man ju nå ett maxtak liksom, och då är ju egentligen det enda alternativet spårbunden trafik. Så någon dag, om Tyresö fortsätter att växa, så kommer man ju behöva liksom behandla den frågan igen. Och jag vill bara också göra en liten historisk anknytning här. Det fanns ju en gång i tiden då alla partier i Tyresö var för en tunnelbaneförlängning till Tyresö. Det var innan motorvägen byggdes. Men det man också kan göra, tror jag, det är ju att snabba på den busstrafik vi har idag. Jag tror det hade varit nyttigt om man fortsätter att bygga ut Tyresövägen ut mot Östra, att det förläggs med busskörfält hela vägen ut. Det är ju inte alla partier som håller med om. Nynäsvägen tycker jag borde ha busskörfält i båda riktningarna. Idag har det ju bara busskörfält i riktning in mot stan, men inte hem. Så det tar ju ganska lång tid att komma hem också i rusningstrafik. Sådana åtgärder tror jag man måste göra för att fler också ska välja bort bilen. Och då går det ju automatiskt snabbare för alla som reser till och från Tyresö.
Ja, nej, men det är intressant. Men sen tror jag också... För rätta mig om jag har fel, men visst var det så att ändå styret i Tyresö har lagt pengar nu på en utredning. Visst, ni vill inte liksom uttalat såklart, som du säger, för spårbunden trafik hit. Men var det inte så att man i alla fall har lagt pengar på en utredning för framtiden?
Inte lokalt, tror jag inte.
Okay,
inte av kommunen, men alltså, det här är ju en regionsplan. Det stod väl i rufsen liksom för 2050, så det är
precis.
Ju väldigt tidigt. Men det är väl någonting som regionen ska fortsätta utreda här. Men ja, jag tror inte kommunen har tagit ställning.
Nej, jag tänker mer om att man skulle kunna kolla på och planera lokalt för att underlätta regionens arbete. Men i alla fall, jag tänkte på det sen också. Det är lite också intressant vad vi vill ha för Tyresö framöver. För absolut att Tyresö förmodligen framöver kommer växa, och det kan också generera ekonomiska fördelar för vår kommun. Såklart vi behöver hänga med, men frågan är hur mycket mer Tyresö kan växa när vi samtidigt ska behålla ett socialt konsekvent politik och en socialt hållbar och trygg kommun, samtidigt som vi då ska behålla de stora naturreservat som vi redan har idag, som tar upp stora delar av Tyresö. Så absolut, Tyresö kommer förmodligen växa och att det ska få ske organiskt, men jag ser fortfarande att Tyresö ska inte bli allt för stort heller. Det är därför bussarna, tror jag, kommer vara ett bra alternativ i framtiden, om vi ska ha ett Tyresö som behåller sin själ och sin karaktär.
Ja, jag kan väl egentligen bara instämma i det Torsten säger. Vi vill ju inte, vår plan, vi tycker inte att man borde bygga ut, vi ska inte förtäta massa områden längre här ute i Tyresö. Och när vi bygger ska vi bygga så är ganska mycket små hus. För att, och jag tror att då kommer den här kapacitetsbristen som faktiskt redan finns, men jag tycker att den hade nog bättre kunnat lösas. Det blir svårt på vissa ställen, till Vattugatan, man kan ju också... Men Gullmarsplan kan ju utvecklas, man kan ju bygga, jag vet inte exakt hur man ska göra, men det är liksom så här, man kan ju lösa det problemet. Men jag tror inte vi kommer nog inte få en betydligt större kapacitetsbrist om vi skulle köra på den planen som KDU gärna skulle se, att man bygger långsamt, som Torsten också sa, Och färre höghus och stor, alltså av flerfamiljshus på det sättet. Radio, ja.
Mm. Nej, men jag håller med er båda två på den punkten också, att vi vill bevara ett trivsamt och tryggt och liksom naturgrönt Tyresö med länets nöjdaste invånare. Och då måste man ju utveckla det organiskt, absolut. Men jag tror också att man behöver en blandning av bostäder. Jag tror man ska förtäta, men med respekt på där det går att förtäta med respekt. I centrala delarna av Bollmora tror jag fortfarande att man ska satsa på en blandning av bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter. Vi är idag en kommun där det är väldigt svårt att flytta hemifrån som ungdom om man vill bo kvar i Tyresö. Det är absolut inte så attraktivt och verkligen inte lätt. Vi har ganska höga hyror redan idag i de nyproduktion som byggs. Sen tror jag också att vi behöver bevara den här småstadskänslan med småhus också, absolut. Och radhus och trädgårdsstaden i Östra till exempel är ett bra exempel på det. Och då tror jag i alla fall att man som kommun kan göra rätt mycket för bussarna. Om man nu väljer att bredda Tyresövägen hela vägen ut mot Östra till exempel, då tycker jag att det hade varit rimligt att lägga busskörfält där. För att det går så pass mycket busstrafik att det hade hjälpt både busstrafiken och biltrafiken om man separerade de trafikslagen. Och sen behöver ju regionen absolut göra mer, sätta in fler bussar där det idag är väldigt hög trängsel, och staden också bygga ut, till exempel Gullmarsplan får man väl titta på också.
Jag tror nog, vi ska försöka avrunda det här, men jag tror nog just det här med centrala Tyresö, att så här, hur bygger vi socialt hållbart utan att faktiskt förtäta allt för mycket och experimentera med luftigheten och levnadsstandarden hos Tyresös medborgare för nu och i framtiden. Jag tror nog där till billiga bostäder eventuellt kan vara, kolla på utredningar kring eventuella studentbostäder, eftersom vi har sett att hittills byggda nyproduktionen senaste åren har renderat i väldigt dyra lägenheter. Men som sagt, det är väl ändå någonstans bra att vi alla kan enas om att det är bussen som vi ska satsa på här framöver, men att det behövs satsas mer 815 och mer bättre dagstadsbussar.
Ja.
Ja, en bra sammanfattning.
Ja, kan ni väl inget annat instämma?
Nej. Och där får vi kanske tacka för oss för den här gången i politik, tyvärr. Nytt avsnitt är att vänta inom kort, kan vi väl säga.
Ja.
Där vi kan behandla lite fler lokala frågor och nationella frågor också. Valet närmar sig med stormsteg.
Mm, bara 4 månader kvar.
Och är ni intresserade av att lyssna på någonting särskilt, så går det ju alltid att mejla Tyresradion på info@tyresradion.se. Och vi som har spelat in det här avsnittet tackar väl för oss.
Ja, tack så mycket.
Tack så mycket.
På återseende.